Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Och då sprang jag via Vistasdalen. Så att jag sprang inte Abisko och Nikkaluokta vid den klassiska vägen, utan jag sprang via Vistas. Och det är inte så jättemånga som går där. Så jag var helt ensam. Det var jättefint väder. Det var såna här höstfärger som bara exploderade. Och så kom jag över ett krön. Och så var det liksom såna dramatiska berg. Inte en människa och så himla vackert. Och jag minns att jag typ skrek att varför är det ingen här? Vart är alla? Varför är det ingen som är här och tittar på det här? Som jag ser. Ja, det var... Sen, jag har ju upplevt många sådana stunder, men det var liksom den första. Att så här, ja men gud vad jag har missat.
Den första gången som jag träffade Malin Hagberg var i Björkliden såklart. Malin hade precis seglat in på en delad första plats i den nu smått legendariska Sweden Sky Race. Vare sig jag eller Malin visste nog där och då att hon skulle komma och flytta upp till Björkliden och jobba hela 6 stycken sommar- och vintersäsonger där. Under de kommande åren har jag alltid träffat henne då jag varit uppe i området runt Björkliden och det har varit otroligt kul att följa hennes resa. Inte helt utan avund kan jag tillägga. Malin är kanske inte känd som många andra av mina gäster, men hon personifierar verkligen en väldigt stor del av vad jag vill få sagt med Husky. Hur kärleken till berg och natur kan påverka, förändra och skapa ett inspirerande och rikt liv. Och med risk för att låta som en person som sover med bergskristaller under kudden så har Malin verkligen en påtaglig energi som nästan går att ta på och som verkligen smittar av sig. Intervjun med Malin tillkom helt spontant och oförberett när jag var på besök uppe hos Myskog Centrum. Och det plötsligt slog mig att Malin ju faktiskt flyttat till Funäsdalen helt nyligen. Några meddelanden på Instagram senare och jag rullade upp med bilen till den lilla stuga som Malin hyr tillsammans med sin sambo. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 239 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Ett extra tack till Kia Motors som hjälpte till med en helt ny cross-seed laddhybrid för att den här reportageresan överhuvudtaget skulle kunna bli av. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Ja, men jag blev så här, jag kände något under stolen och tänkte att det kanske var ett tuggummi. Det är ju liksom en massa andra människor som har bott här innan mig.
Vilka av möblerna är era? Allt är liksom vitt.
Den där kistan med graffitimålningarna på. Det är våran.
Det var den ni fick med från Björkes.
Ja, ungefär.
Men hur nu har ni installerat det, eller är ni installerade i Funäsdalen?
Nej, det har vi inte.
När kom ni hit?
I slutet på maj, första gången.
Och nu är, jag var tvungen att kolla, tjuvkika på datorn, början av juli.
Ja.
I vanliga fall så gör jag ju minutiös research och förbereder och planerar lång tid innan en inspelning. Och nu är det typ 24 timmar sedan jag tänkte att, ja men fasta Malin, det är ju perfekt, hon har ju flyttat hit. Så att det här blir en unik intervju på så vis. Men vi får, jag tror vi kommer lösa den då. Men varför Funäsdalen?
Jag visste att den frågan skulle komma. Jag vet inte.
Det är okej.
Jag ska fundera hur jag ska formulera mig, för att jag har inget bra svar som jag har liksom ingen, det är alla frågor ju, varför flyttade ni till Funäsdalen? Och ja, men det finns inte så många ställen i Sverige där man kan bo i ett samhälle och det är fortfarande mitt i fjällen. Det är typ Åre och här. Åre har jag bott i och testat och känt att jag inte, där vill jag inte bo. Så då fanns det Funäsdalen kvar. Så nu testar
det är många, jag. Det är många som känner så kring Åre. Och det kan man ju förstå. Faktiskt. För att det är ju lite, det är ju speciellt. Det finns ju väldigt mycket härligt och positivt, men alla tycker inte att allt är härligt. Liksom. Det kan ju bli för mycket folk såklart i perioder och kanske lite för mycket, lite tråkig attityd hos inte, absolut inte många, men hos en del kanske. Att det blir lite hetsigt och sådär.
Ja.
Att det blir lite viktigt. Jag tänker mig att det kan bli lite, är man där för mycket så kanske man stör sig på väldigt mycket sån här prestige kanske. Alltså, som kanske finns närvarande i Åre på ett inte alltid skönt sätt.
Jo, det kan jag hålla med om. Nu var det ett tag sedan jag bodde där, men jag hade nog, jag är inte en sån som vill armbåga mig fram för att få göra karriär. Och det känns som att man måste, kanske.
Ja, precis. I högre utsträckning där är det nog definitivt.
Ja, det måste, alltså man måste ju såklart, om man ska kunna göra karriär vart man än bor, så måste man ju kanske inte bara vara duktig utan kanske.
Men är du ute efter att göra karriär?
Nej, men det beror ju på. Alltså det, men få chanser kanske att göra vissa grejer. Det kanske inte är just att, ja men som att jag fick jobba för lavinprognoser. Jag fick chansen att utbilda mig till lavintekniker.
Det hade du inte fått göra i år, tänker du?
Jag vet inte. Alltså, där, det är många som vill vill ha den platsen kanske. Så det räcker inte bara med att vara rätt person, utan man måste också
ja, men det är hårdare konkurrens om ganska få platser liksom.
Ja.
Nej, och sen så det, jämför man Åre och Björkliden så är det en enorm skillnad. Geografi och logistik och allt liksom. Bara där med boendesituationen exempelvis, där Björkliden finns det ju knappt boende åt personalen liksom, de som jobbar där. Och i Åre så är det, då kanske den ekonomin är en annan faktor, men där finns det en annan typ av utbud när det kommer till boendet liksom. Och det är lättare att ta sig till Åre egentligen var man än bor i stort sett, så att det blir ju högre relians på allting där.
Ja.
På gott och ont då, såklart.
Ja, jo, verkligen.
Vi träffades ju för första gången för i juli nu dessutom, så det är kanske det skulle, om vi tänjer lite på sanningen bara för en bra stories skull, så kan vi tänka att det är nästan exakt, kan det vara 6 år sedan?
Ja, det är 6 år sedan.
Ja. Och jag märkte också nu när jag kom in ifrån bilen som står utanför stugan, tog jag med mig min termosmugg för att fylla den med kaffe, passa på att fylla på den med kaffe här. Och då ställer den på bordet och sen så ser Malin utbrister på, men den här termosen, för det här är ju den termosen som man fick, jag deltog inte som löpare utan som staff, personal på Sweden Sky Race som gick då för 6 år sedan första och enda gången, men det har blivit något av ett mytiskt lopp. nästan. Och det var första gången vi träffades. Mm. För du sprang och du vann.
Ja.
Du delade första platsen med någon.
Ja.
Mm. Vem var Malin då?
Då var jag precis ny utbildad fjällledare. Jag hade flyttat från Åre där jag hade pluggat. Jag hade bott där 2 år och pluggat till fjällledare. Och,
på vad hette det? Hollands eller vad läste du på?
Nej, det var en utbildning som inte finns längre. Mm. Det var Mittuniversitetet i Östersund som hade, men det var på campus i Åre.
Just det.
Så det var en högskoleutbildning egentligen. Men den var jag klar med och hade jobbat som guide i Idre. Och så hade jag... dels hade jag en kollega som hade varit praktikant i Björkliden. Så hon pratade väl mycket om det. Sen vet jag inte riktigt hur jag hittade det här loppet. Det måste väl... var ju på internet eller något, men, ja. Men jag tror hon hade lite med att göra att jag stack dit och sprang just det loppet. Men jag hade också varit i Björkliden innan en gång på vintern, så jag visste att det var, jag visste vart det låg.
Ja.
Och att det var storartad miljö.
Mm.
Så. Men ja, vem var jag? Ja, nyutbildad guide.
Mm. Fattade du då att om någon hade sagt åt dig då när du var som dimmigast i huvudet när du stretade runt den här banan att bara, men du vet väl att du kommer jobba här i 6 år, bo och jobba här i 6 år, hade du blivit förvånad då?
Nej.
Eller hade du kanske redan börjat tänka på det då?
Ja, det hade jag. Jag hade faktiskt sökt jobb i Björkliden innan jag fick jobb i Idre. Och jag hade kommit på intervju, men jag hade inget körkort. Och det var där jag föll på. För där måste man ha det.
Mm.
Mm.
Av nästan förklarliga skäl, kan man tänka.
Ja, det finns lite sträckor.
Och eftersom jag faktiskt också var uppe på den här mytiska Swedish Skyrunning-helgen så har jag ju faktiskt några få korta inspelningar som jag aldrig tidigare har gett ut. Och en är ju faktiskt med Malin.
Vinnare av Sweden Sky Race, 57 km damen.
Ja, delad vinnare.
Delad vinnare till och med, just det, ni gick till och med. Hade ni när bestämde ni det? Kom det som naturligt?
Ja, vi sprang ihop efter 3 mil. Och,
kände du ändå sen tidigare?
Nej, vi hade träffats dagen innan bara. Vi har en gemensam vän. När vi hade sprungit 42 kanske så började vi prata om att jag vill inte slå dig. Så.
Men var, så. Kände du det att det var en tävling fram tills dess? Låg du och tänkte att det skulle vara kul att gå innan här nivån?
Nej, jag tänkte mest att det var kul och gick bra när vi sprang ihop innan. Så att det var någon gång efter 35 där som jag släppte lite. Och då blev det så himla tråkigt, så då sprang jag kapp igen. Ja, bara för att få sällskap.
Mm. hur var ditt lopp?
Förvånansvärt bra tycker jag det gick. Jag hade liksom inte... Ja, alltså... Få dippar som påverkade mig. Så. Och inte så mycket ont eller sådär, utan det rullade på. Jag tyckte att jag tänkte på det när jag sprang. Att, oj, vad fort det går! Ska jag orka? Men det gjorde jag.
Vad är det för typ av löpare? Var kommer du ifrån? Liksom, vad är din typ av löpning?
Fjälllöpning. Ja, jag har bott 2 år i Åre och nu börjar jag i Idre. Så det är fjällen som jag springer i.
Vad ska du göra nu? Du gick i mål för några timmar sedan och du har sovit och duschat i betong. Hur ser söndagen ut?
Jag ska faktiskt med bussen om en halvtimme. Jag ska åka hem. Imorgon ska jag jobba. Jag har trailrunninggrupper. Så jag ska springa imorgon. Mm. Och också glad ut samtidigt.
Ja, jag tror att du börjar lyckas. Jag tror att du kommer lyckas. Du strålar.
Ja, men du, jag tycker att det är roligt.
Tack så jättemycket och otroligt bra kört. Grattis.
Tack så mycket.
Nu tillbaka till intervjun i modern tid.
Hur blev du en person som ville utbilda dig till fjällledare?
Jag var fritidsledare innan. Och hade väl alltid tänkt att jag ville jobba med människor. Hade varit gymnastiktränare. Jobba på kollo och så. Så jag ville jobba med människor och framförallt med barn och ungdomar. Men sen när jag hade jobbat ett tag, jag flyttade till Stockholm, jag jobbade med daglig verksamhet där. Så jag tyckte väl att det var inte så himla kul att bara vara inne hela tiden. Så fort jag hade chansen, jag jobbade på Ekerö och tränade gymnastik då. Och då kunde jag liksom gå från Bromma, eller från Ekerö till Brommaplan, där jag tog tunnelbanan, och det är en mil. För att det var så fint. Ja. Alltså jag ville ju bara vara ute i naturen.
Gå förbi Drottningholm och Lovön.
Ja, men det var som öppet också. Man såg vattnet. Ja. Det var fint. Och sen så var jag med. Mina föräldrar försökte liksom ofta när vi var små att vi skulle åka till fjällen. Och det var som varje gång så var det som ett kollektiv. Nej! Mina syskon. Jag vet inte varför. Vi tyckte ändå att det var kul att springa och leka i skogen. Men det var som att det var så, det blev ett skämt. Typ. Ska vi inte åka till fjällen på semester? Och vi bara, nej! Inte fjällen!
Vad vill ni göra?
Vi ville åka till camping och så utomhusbad, vattenrutschkana, minigolf. Fast jag bara var arg när jag spelade minigolf.
Det är tur att det fanns minigolf i Björklinerna.
Åh, gud. Ja.
Men var kommer du ifrån?
Örebro.
Örebro. Vad gör man i Örebro? Lyssna på Millencolin.
Ja. Jag vet inte längre. Gå och kolla på Open Art. Det är som stor konstutställning utomhus, typ i hela stan, så är det olika konstnärer som gör stora konstprojekt ofta.
Någon sommar så var det en jättestor kanin där på något torg.
Ja, ja, du känner till Open Art.
Men Örebro känns ändå som en happening place. Alltså det är en det växer typ, det är väl en stad som är mycket. Eller?
Alltså jag vet inte, jag har flyttat därifrån för 13 år sedan och är ju där ibland, men jag menar, jag har bott i Björkliden nu, så att det tar 2-3 dagar att köra, så att jag är inte där mer än 2 gånger per år.
Nej.
Så jag har dålig koll på Örebro faktiskt.
Men hur var din barndom då? Förutom att ni kämpade mot era föräldrar, stackars föräldrar som ville åka till fjällen. Vad var det för barn?
Jag var ett väldigt aktivt barn.
Gräsfläckar på knäna?
Ja.
Och skrubbsår?
Ja, definitivt. Och jag tyckte om att... jag ville prova mycket. Jag ville klara allt. Jag ville liksom tänja på gränser, testa vad jag klarade. Jag älskade att klättra i träd.
Lite så här Pippi Långstrump-varning?
Kanske. Ja, och min syster pratade nyss om att hon är 5 år äldre än mig och jag kommer inte ihåg det här. Men hon vi pratade om när jag var liten och hon hjälpte mig att komma upp så att jag fick klättra på hustaket.
Till dina föräldrars stora förtjusning. Nej, de kanske inte visste om det.
Nej, hon sa att jag hade sagt, säg inget till mamma. Hon bara, nej, jag ska inte säga något. För det var ju lite på hennes ansvar kanske när hon var 5 år äldre och jag kanske var...
Så hon klättrade inte, hon bara släppte upp dig liksom.
Nej, hon vågade inte.
Hon lyfte upp apan på taket liksom.
Men vi var mycket... mina föräldrar, min mamma var idrottslärare och pappa var... ja, hans jobb hade väl inget egentligen med att göra. Men han var ju också, sprang mycket och cyklade. Och var liksom...
Ni var en väldigt fysisk familj.
Ja. Så att vi gjorde mycket såna här aktiviteter utomhus. Hitta på liksom mångkamp när vi var på semester. Eller typ orientering i ja, alltså vi fick en karta med massa, och så skulle vi leta reda på Dumle typ.
Ja, oh, mysigt.
Ja, ja.
Så dina föräldrar fixade det liksom?
Ja.
Ja, schysst.
Mm. Jo, det var roligt. Mm. Och så var, bodde vi på en gata med massa barn, så vi hade mycket liksom mm. lekar med barnen. Och så bodde vi precis vid en skog där det fanns elljusspår. Och pappa brukade, han hade en rekordbok, så att man kunde springa mot sitt eget rekord och så fick man en läsk om man klarade sitt rekord. Och det tyckte jag var kul, såklart.
Var det bra på, blev det mycket läsk? Alltså var det utvecklad, sprang, knäckte du ofta ditt det eget rekord? Slog du ditt egna rekord?
Jag kom inte ihåg. Nej. Alltså när vi höll på med friidrott, så där var det nog mycket rekord. Mm. Alltså varje gång man hoppade längre än sitt gamla rekord i längdhopp eller så. Och jag var ju liten, så att bara från att man är 8 till att man blir 9 så hoppar man ju en halv meter. Liksom.
Precis, man behöver inte ens träna det på automatiskt. Men det känns som du så här, du fanns i en miljö som var liksom så här, allting var framtaget för att man skulle bli en så här presterande idrottsutövare.
Ja.
Och jag menar det liksom inte på ett negativt sätt så här, men
nej, det fanns ju bra förutsättningar. Ja. Alltså jag hade ju en väldigt aktiv barndom
och men även liksom så här, för jag är ju själv förälder nu, och nu är min son bara 3,5, så att det är för tidigt att börja liksom så här pressa honom till så här, att slå sin egna rekord. Men det här med att det måste vara en fin balans mellan det här att behålla leken och glädjen, men samtidigt också introducera det här elementet av liksom tävling och liksom på något sätt att kunna se en utveckling. Och att, för det är väl inte någonting negativt, tänker jag, så länge det hanteras på rätt sätt. Mm. Förstår du vad jag är ute efter?
Ja. Ja, jo, jag har haft många diskussioner med en del kompisar om,
ja,
om liksom barn och tävling. Och jag tror säkert att det kan bli liksom mycket press, men jag upplevde själv att jag tycker att det var väldigt kul. Och sen hade jag 2 äldre syskon som jag kunde tävla mot och alltid förlora mot, så att jag fick ju öva mig på att förlora också. Mm. Vilket jag tror är bra.
Mm. Men det är viktigt att, jag menar, ingen del får ta överhanden. Det får inte bli för mycket fokus på prestation, men det kanske inte heller bra i det långa loppet om det bara blir för lekigt och att man är rädd för att introducera det här konkurrenstävlingsmomentet liksom för barn. Jag vet inte riktigt.
Mm.
Ett samtal om barnuppfostran.
Mellan en förälder och en som inte har barn. Som inte kommer ihåg.
Du har inte tagit skada barn av det i alla fall.
Nej, nej, absolut inte. Mm. Kanske, alltså nu när jag valde ju liksom att fortsätta med tävlingsidrott.
Mm.
Efter, jag har alltid fått bestämma själv. Alltså, men jag har ju kanske blivit lite tävlingsmänniska mer än vad jag, nu har jag börjat kanske gå från det. Men att jag är nog mer tävlingsmänniska
än vad du vill erkänna.
Än vad jag tror själv kanske. För att jag
men har du något, kan du ge typ något exempel? Det behöver inte vara specifikt, men lite så här ungefärligt liksom, så att man ska lite förstå lite grann vad du menar. Kan du liksom bli nu gissar jag bara liksom, men att du springer ett lopp som är jättebra och jättefint, men din egen upplevelse av det kan förtas lite av att du blir irriterad på dig själv, att du inte presterade bättre eller att du inte kom högre upp eller att du inte vann eller någonting sånt. Är det den typen av liksom tävlings eller är jag ute och cyklar?
Nej, kanske mer att jag gärna vill jämföra mig i idrottsperspektiv sammanhang. Mm. Alltså jag har svårt att att liksom bara genomföra någonting. Mm. Ja, men jag ställer gärna upp i lopp och liksom men för att det är ett bra sätt att upptäcka nya platser för att det är redan någon som har satt ut en bana som har sagt
som guidning,
här liksom. Är finast, ja. Spring här.
Ja.
Så. Och det, ja, men jag springer ganska många, ja, men långa lopp där jag vet att det är duktiga löpare med och där jag vet att ja, men jag kommer inte vinna. Jag kommer kanske inte komma topp tre. Och då spelar det egentligen, alltså, och då är det som så här, man kommer åtta eller femtonde plats, det spelar egentligen ingen roll. Men jag, det följer ändå med hela tiden. Att får jag någon i ryggen som hänger på mig, då är det så här, oh, nej, nu jävlar, du ska inte springa om. Men vad spelar det för roll egentligen? Kan jag inte bara springa där och tycka att det bara är fint?
Mm. Mm. Det där är ju väldigt olika också, från person till person också. Men friidrotten, det höll du kvar vid till vilken ålder då typ?
Mm.
Och vilken alltså, typ av friidrott? Liksom,
jag sprang mest.
Mm.
Jag var ganska talangfull medeldistanslöpare.
Mm. Så jag sprang, spikskor?
Ja.
Mm.
Jag sprang 600-800 meter. 800 meter är väl... Ja, men när man blir lite äldre så är det väl den distansen man springer. Mm, men jag håller också på med gymnastik samtidigt.
Mm.
Och när man börjar bli typ var 11... 12 kanske.
Mm.
Så var det lite så här, nu måste jag välja. För jag kan inte träna 4 dagar i veckan på 2 sporter.
Nej.
Och då blev det gymnastik.
Ja.
Mm. Så då slutade jag.
Men och gymnastik, det är också någonting som så här, flera, nu kommer jag inte ihåg på raka, men det är ganska många som jag intervjuat som har hållit på lite grann med gymnastik. Och då säger jag alltid samma sak, att det måste vara en sån grymt bra fysisk skolning för barn.
Mm.
Att liksom att man måste få en sån väldigt bra kroppskänsla och kroppskontroll som gynnar en väldigt mycket sen i vuxen ålder om man vill lära sig åka snowboard eller skidor eller klättra eller göra vad som helst som är fysiskt.
Ja.
Och som kräver liksom så här balans och lite finlir. Det måste vara en väldigt bra erfarenhet att ha den här gymnastiken, även om man gjorde det typ i någon situation bara när man var barn. Liksom.
Mm.
Eller?
Ja, jag höll ju på med gymnastik tills jag var... Alltså jag, så länge jag kunde, ja. Nästan.
Mm.
Så att jag var ju...
Alltså gymnasiet typ?
Ja, nej, men alltså ännu längre.
Mm.
Tills jag var 24.
Wow.
Tills jag flyttade till Åre.
Oj, ja.
Ja.
Men vad, hur håller man på med... Alltså du tränade det då?
Ja.
Trapets och ringar och...
Nej.
Matta?
Nej. Truppgymnastik.
Truppgymnastik?
Ja.
Mm.
Det är 3 grenar. Trapett och fristående typ danskoreografi med... Mm. akrobatiska inslag och matta eller tumbling som är en lång studsig matta. Mm.
Skulle du kunna ställa dig här och göra en frivolt?
Nej. Jag kan stå på händer. Nej, nej, nu har det gått så lång tid. Det jag men jag, ja, man har ju en otroligt bra kroppskontroll och typ en jämn styrka i hela kroppen. Som löpare så är jag ju som svag i armarna och stark i benen. Men också att jag har som hela livet har jag fin justerat små detaljer. Och skulle jag liksom bli... Ja, men jag gick på simkrålskola med Marie i Åre.
Mm.
Och jag kommer ihåg att hon sa att det är så roligt att lära ut till dig, för du gör ju som jag säger. Och jag hade...
Ja, men du var så, ja, men du måste vinkla axeln bättre. Och du bara, ja, men då fattar du direkt. Liksom.
Ja. Och så säger jag till min axel att göra så, och då gör den så. Mm. För att den är van att göra som den blir tillsagd.
Mm.
Ja. Så det är väldigt, det är bra.
Nu spinner jag loss ordentligt här i tankarna, men jag kan inbilda mig, alltså, för jag är så... brutalt ogymnastisk. Men jag inbillar mig att om man en gång har, särskilt i vuxen ålder, liksom har den här, du vet hur det känns att liksom på något sätt springa och hoppa och volta och liksom så här, det är att göra sånt som man typ ser på film som en jävla superhjälte. Kan du ibland liksom så här, sakna eller liksom få så infall när du är ute och springer att du bara shit, nu vill jag bara volta över den här stubben liksom. Eller liksom att förstå att du får någon slags urge liksom, att du får någon slags eller är det bara jag som
nej, alltså jag vet ju nu att jag är mycket klumpigare och svagare än vad jag var, ja, när jag var gymnast. Och men, det kan vara lite frustrerande.
Ja, exakt. Det måste vara sjukt jobbigt ibland. Det har man en gång liksom.
Ja, ja. Mm. Verkligen. Och så tänker jag typ när jag åker snowboard att varför lärde jag mig inte när jag hade liksom, när jag fortfarande var så där modig. Ja. För att
man faller så hårt nu.
Ja, men också att jag hade ju liksom vanan inne att testa nya volter och lägga på ett varv till här och där liksom. Ja. Och nu har jag ju inte det. Jag snurrar ju väldigt lite sådär i vardagen. Ja. Ja. Så att, men det hade varit kul för att nu hade jag kunnat fortsätta göra volter, ja, fast på snowboard.
Mm. Det är inte för sent. Låt 2021 bli snurrens år.
Ja, jo, jag 360 höll jag på nötte. Sen drog jag axeln ur led. Så sen blev jag lite feg igen.
Men truppgymnastiken, höll jag på att säga, gymnastiken fick ge vika sen för, alltså hur gick du från att vara den som bara hånskrattade åt dina föräldrar när de sa fjällsemester till att dra till Åre? Du sa att du ville jobba med människor och sådär, men liksom just, det finns ju väldigt många andra sätt än just sådana här fjällledare.
Ja, men jag hade ju typ den här...
Åkte ni skidor och snobbor och sånt när ni var små då? Även fast ni inte åkte till fjällen.
Ja, ja, no, men vi åkte dit på vintern. Mm. Och vi var i fjällen på sommaren också ibland. Vi hade husvagn i Idre och i Orsa. Så att vi var ju i fjällen. Kanske bara inte så mycket som mina föräldrar hade velat. Mm. Så. Men jag följde med mamma till Sälen på vandring när jag var 20-någonting. Och då... ja, men det var på sommaren och jag hade väl sommarlov från min fritidsledarutbildning kanske. Och följde med mamma, hon skulle dit. Och blev så här, jaha... det är det här du gör när du är i fjällen. Mm. Det var jättefint. Mm. Det var trevligt. Mm. Och då så gick vi så där som man gör när man är ute och vandrar. Och vi gick och pratade, jag och mamma, och drömde om framtiden och vad man ska göra med livet. Och, ja. Och då kom jag... Jag hade jobbat mycket... Det måste varit när jag jobbade med daglig verksamhet. Och på kollo, för jag har jobbat mycket med både vuxna och ungdomar och barn med funktionsnedsättningar. Och så fanns det en vandring som vi gick som var asfalterad. Alltså en smal asfalterad stig nästan upp på fjället i Sälen. Och då var jag så här, men här kan man ju köra rullstol. Här kan ju vem som helst komma upp liksom med assistent. Eller. Och då blev jag så här, det här vill jag göra. Jag vill ta med mig alla, så att alla får uppleva det här. För det är så himla fint och härligt att vara här. Och ja, men med den här stigen. Och det kanske finns fler såna här ställen där dit alla kan ta sig. Ja. Det var väl på den vägen, jag vet inte. Och sen så skadade jag mig. Alltså jag höll ju på med gymnastik och typ satsade ganska. Det var precis när de började ha landslag inom gymnastiken. Mm. Det hade inte funnits innan. Och så skulle det, ja, men jag tänkte väl att det kanske är möjligt.
Du var liksom på den nivån att det kändes som en realistisk plan. Liksom.
Ja, men med lite tur kanske. Ja. Mm. Så.
Sen kommer överrörligheten som ett brev på posten, eller?
Nej, jag skadar mig. Jag kraschar på huvudet helt enkelt. Fick en liten nackfraktur. Och drog axeln ur led i samma krasch. Så det vart som ett litet... ja, det var väl kanske...
Det var den blågula tröjan liksom.
Ja. Ja, lite så. Jag kom väl tillbaks lite grann, men det var aldrig att jag kunde liksom... Jag var lite gammal för att ta mig tillbaks och ta mig upp till en samma nivå eller en bättre nivå än den vad jag var på. Så då var det som att... Ja, men då kanske jag ska testa det där med fjällen då. Mm.
Har du varit en drömmare?
Ja.
Under barn och uppväxtåren, liksom det här med att du sa att du gick med din mamma då och pratade och drömde och pratade om framtiden och så här. Men vad har du haft för, vad har du gått igenom för alternativ? Vet du än idag?
Nej, jo, eller jag har ju en plan. Men sen har jag liksom ingen, jag har ju inte bråttom att komma dit heller.
Nej.
Men det ändrar ju sig hela tiden.
Mm.
Nej. Eller inte hela tiden.
Eller är slutmålet som är klart men inte vägen dit typ?
Nej, alltså det är ju slutmål, vet jag inte. Det är väl... nej, men jag har kanske en idé om vad jag vill göra när jag inte längre ska säsonga.
Mm. Är det någonting du kan berätta?
Ja, men jag vill jobba med miljöfrågor. Jag har ju... Ja, men den här guideutbildningen jag gick var ju... Då skrev jag en B-uppsats i miljövetenskap. Och sen har jag läst lite kurser på distans. Jag har sökt några kurser nu faktiskt till hösten. Så jag tänker att... Det vill jag jobba med. På något sätt. Och kanske ändå typ... Få in fjäll och... sånt där i att vara, ja, men jag kanske kan jobba med lavinprognoser lite grann och vara fjällräddare, men ändå liksom ha ett fast jobb kanske. Jag vet inte.
En klassisk kombinatör.
Ja. Men det är ju, jag har ju verkligen inte tänkt att det är något jag ska göra snart, eller vi får se om det händer. Det kanske blir så att jag hamnar på en skidanläggning och får en helårs arbetsledare, jag vet inte. Vi får se.
Om ni lyssnar på det här och behöver rekrytera personal inför nästa säsong, så mejla mig så får ni. Sagt mycket på skämt, men även på allvar.
Ja, någon gång ska jag ju faktiskt jobba.
Ja, precis. Men det här miljö, tankarna om miljö och ansvars känslan och insikten och så, är det någonting som du har med dig från typ hemifrån och från barndomen, eller är det någonting som har växt fram liksom?
Nej, alltså jag tror att jag har ju varit vegetarian sedan jag var barn. För att jag ville inte äta djur, för att det tyckte jag var dumt. Men själva, alltså engagemanget och liksom den stora insikten fick jag ju när jag gick min utbildning. Och den började jag ju när jag var 23-24. För det var ju, då läste jag ju miljövetenskap och fick väl kanske... Och började väl kanske få förstå och ta till mig. Jag hade ju inte brytt mig kanske, snarare inte haft tid eller så. Men nu var jag ju så illa tvungen, för jag skulle ju ta de där högskolepoängen.
Just det.
Ja, nej, men, så det var då det började bli viktigt.
Ja.
Och sen har det hängt med.
För man kan ju också tänka liksom att vistas man i de här miljöerna såväl liksom fysiskt som skog och berg och den typen av natur, men även liksom de här miljöerna som, om man ska prata miljöer, som outdoor-miljöer, alltså outdoor-världen. Så då blir det ju, då kommer, vare sig man vill eller inte, så kommer man ju ganska nära miljöfrågan. Och allt mer så de senaste åren liksom. Så att jag antar att det har kanske på något sätt kanske blivit mer och mer relevant och nära för dig i och med att du har liksom jobbat i den svängen nu.
Ja, Ja, absolut. Och sen träffar jag ju mycket människor som också är engagerade i miljön.
Sen i Björklind är det både toppdursmänniskor och helliskimänniskor och skotermänniskor. Ja. Så att det är inte, bara för att man tycker om vinter behöver inte betyda att man är miljökämpa.
Nej, det blandas förstås. Men sen nu vet jag inte. Alltså, jag tror att många som är i fjällen kanske har nu pratar jag liksom om folk som lever i fjällen. Nej, alltså jag kan inte säga fjällen, för att det är liksom fjällen här och fjällen, alltså Dalarna är fjällen, Björkliden och Kebnekaise och Abisko är också fjällen. Det är 120 mil emellan.
Ja.
Det är som att liksom säga att någon som bor i Göteborg och någon som bor i Paris är att det är samma sak.
Ja.
För så är det ju inte. Men ja, men det finns på liksom allas, det diskuteras mycket, så att alla har nog ganska bra kunskap.
Sen kanske inte alla delar åsikterna är fullt ut liksom. Lite grann kanske beroende på vilka kretsar man rör sig i också kanske. Men sen så tror jag också att det handlar att den här världen blir så, den är så det är en sån tacksam, vad ska man säga, scen eller fond eller vad man kan säga, för att visa upp de här frågorna och lyfta upp och debattera de här frågorna, för att det blir så påtagligt, för att det handlar om så grundläggande enkla saker som is som smälter.
Mm.
Det är så visuellt enkelt och det är så till synes rent, oförstört och av människan opåverkat, men ändå så är det så bräckligt.
Mm.
Och liksom så här ett om en slängd ölburk på i en park i en stad är det en sak, med liksom en ölburk på en fjällhed är någonting annat. Det blir liksom, det sticker ut mer. Den syns mer.
Ja.
Och därför så blir det väl kanske lite tacksamt att undrar vad jag skulle med det här resonemanget. Men att det är väl så här, man kommer närmare naturen i de miljöerna.
Ja.
Och för, inte för alla, men för många så tror jag att man på ett medvetet eller kanske omedvetet plan kanske ifrågasätter sina val på ett annat sätt.
Mm. Jo, men det är ju som, alltså i en stad så är det ju som att lägger jag en ölburk här, det är metall som jag lägger på asfalt.
Just det.
Det är liksom, det är en grej som människan har gjort som man lägger på någon annan grej som människan har gjort.
Mm.
Det är, vad är skillnaden egentligen på burk eller glas och asfalt?
Mm.
Alltså, ingenting.
Det
här
var verkligen.
Så. Än om jag lägger den i skogen.
Mm.
Sen, det är klart att man ska inte slänga skräp i stan, för att då kommer det ändå på något sätt alltså djuren i stan kommer påverkas och det kommer hamna i vattnet och så vidare. Så att det är ju dåligt att slänga i stan också. Men ja. Och sen är det ju typ att det är ju skogen och naturen som är det som blir förstört. Man ser ju inte det i stan.
Nej.
Men alltså man märker ju, alltså nu när det är med klimatet och det händer nu, grejer, så är det som att när man är, ja men det är ju i norra, på norra jordklotet, längst i norr, det är där det sker snabbast. Så att det märks. Och att det är mycket forskning som sker. Det diskuteras mycket. Så att man är ju mitt i det när man bor där.
Ja.
Vare sig man vill eller inte.
Mm.
Det går inte att missa när man är där. Dels för att man ser det hända, men också för att det diskuteras så mycket. Ja, men det kommer nyhetsinslag från Abisko. Och
det är ju en forskningsstation till och med.
Ja.
Där, liksom, så att,
ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Om man ska se på fjällen, eller ja, bergsmiljöer och fjällen som en, din relation till dem och det. Hur har det, för jag gissar att det har utvecklats och fördjupats en del sedan du började åra, eller?
Ja, gud ja. Jag kommer ihåg att jag var rädd. Jag vågade liksom inte gå upp på Åreskutan ensam när jag flyttade dit. Och nu vill jag ju inget hellre. Jag springer ju ut själv, jag tar en karta och så när jag kommer till en nya... Jag vill ju bara ut i nya berg hela tiden.
Du vill ju ut och gå vilse.
Ja. Mm. Ja, och jag är inte rädd för att vara vilse. Det är ju kanske därför jag har börjat springa långt, för att jag går vilse hela tiden. Det blir det så långt. Nej, men jättemycket. Från att liksom känna att oj, nej men det är så stort, så farligt. Jag vet inte hur jag tänkte när jag flyttade dit och var rädd för bergen. Men jag hade väl någon tanke om att jag skulle klara det.
Mm. Och det gjorde jag ju, för det utmana var ju, på något sätt, utmana ja. Sig själv och utmana.
Och det var ju inte så svårt.
Nej.
Att gå
upp ut på Åreskutan.
Nej. Ja, men jag hade väl tänkt att mycket om så här vädret ändrar sig så snabbt i fjällen, och jag tänkte att bara jag börjar liksom traska uppåt så kommer det komma en storm på mig. Men ja, det är så, riktigt så var det ju inte.
När är det som bäst? Liksom? Vad har du för... Vad är dina... Beskriv dina bästa upplevelser liksom, som du har i bergen nu.
Oj, wow. Jo, jag har ett starkt minne från min första längre solotur. Det var den sommaren, Skyrace-sommaren. Då flyttade jag upp
varma sommaren.
Ja, jag flyttade upp till Björkliden samma sommar. När jag var klar med mitt sommarjobb i Idre så flyttade jag till Björkliden. Det var ju också tack vare min kollega lite grann. Hon fixade in mig i Björkliden när jag jobbade sista månaden där på hösten på städet i Björkliden. Och var liksom inställd på att nu ska jag bara upptäcka. Jag ska springa Kungsleden och jag ska upp på Kebnekaise. Så att det var typ, ja men, bara, ja, det var liksom min första ensamma upptäcktsfärd på något sätt. Och då sprang jag via Vistasdalen. Så att jag sprang inte Abisko och Nikkaluokta vid den klassiska vägen, utan jag sprang via Vistas. Och det är inte så jättemånga som går där. Så jag var helt ensam. Det var jättefint väder, det var såna här höstfärger som bara exploderade. Och så kom jag över ett krön och så var det liksom såna dramatiska berg, inte en människa och så himla vackert. Och jag minns att jag typ skrek att varför är det ingen här? Vart är alla? Varför är det ingen som är här och tittar på det här? Som jag ser. Ja, det var... Sen, jag har ju upplevt många sådana stunder, men det var liksom den första.
Så här primitivt starka, liksom, urkraftstarka liksom.
Ja, att så här, ja men gud vad jag har missat.
Mm.
Jag hade ändå levt i typ 25 år och inte sett det där, som ändå hade varit där hela tiden.
Tillgängligt för nästan alla.
Ja.
Såg du stugan i Vistastånen?
Nej, inte då.
Det, det ligger väl någon liten gammal...
Jaha, den, ja, det var någon jätte... Jag vet att jag gick förbi någon helt... Alltså, det var liksom hål i väggarna och taket. Jaha. Och något vindskydd som okay. var väldigt...
Men jag har fått för mig att det där i vissa stålar som det ska bo... Eller, inte bo, utan ligga en typ 100, lite mer än 100 år gammal stuga som kallas för Lisa stuga eller någonting. Det var någon sån där som... Jag tror att det står i den senaste 365 Naturkompanietidningen.
Mm-hmm.
Ja, måste du bara kolla det här.
Ja, vi kan kolla på kartan, jag tror jag har den. Nej, jag minns faktiskt inte just om det fanns någon stuga. Jag minns att jag tog en bild på något jätte, ja men som typ ett vindskydd som hade stått där och ingen hade lagat det och så hade det bara förfallit. Mm. Så var det typ någon lite plankor ungefär.
Men berätta även om Björkliden och Lockta. Alltså att komma in, för jag har ju fått förmånen att vara en del i Björkliden och få jobba lite där på plats med personal och med liksom företaget och sådär. Så att jag har ju fått liksom en liten, jag har fått de gånger jag har fått vara där har jag liksom fått glänta lite på dörren till personalbin och liksom sammanhållningen och människorna där och livet där, och det är ju, jag gillar vad jag ser. Även det är ju ett magiskt ställe, bara naturen, men det är ju väldigt mycket personal, eller personalen bidrar ju med så otroligt mycket för upplevelsen när man är där och när man bor i där på plats. Och det är en speciell sammanhållning, en väldigt fin sammanhållning. Mm. Och ni som har jobbat uppe på Lockta och så.
Mm.
Take it away. Berätta.
Oj. Ja, ja, men Björkliden och Lockta är ju... Lockta är ju en egen historia nästan.
För att, hur många säsonger har du jobbat där?
På Lockta?
Ja.
Två bara.
Okay, okay.
En sommar och en vinter. Men där är det ju så himla speciellt för att man bor ju där uppe, två eller tre personer åt gången. Och så gör man allt i den där stugan. Man liksom, man städar rummen, man gräddar våfflor, man lagar tre rätters middag.
Ut och leta efter bortsprungna turister.
Ja, man tar hand om alla gäster. Man lagar trasiga stolar, man gör eld, man blandar Irish coffee, berättar så mycket historier, får höra så mycket historier. Ja, men på kvällarna så sitter man där med gäster som om man var i sitt vardagsrum.
Mm.
Alltså delar.
Det är som att vara där är ju som, det är ju nästan sån här en sagovärld man kan komma på något vis. Det är liksom, ja, det är väldigt väldigt speciellt, och det, jag tror verkligen att det gör någonting med folk att få komma till ett sånt ställe. För det är liksom, det är isolerat, alltså det är, alltså vad heter det på svenska, isolated. Det ligger väldigt långt ifrån allt.
Ja.
Det finns inga vägar dit, utan du måste vandra dit. Visst, du kan ta helikopter dit, eller på vintern kan du åka skoter och så, men ändå det är ett, man tar sig inte bara dit. Och men när man är där inne så är det ombonat varmt och det är tjocka timmerstockar och det är
Ja, men det är ju typ idyllen av en fjällstuga. Men ändå så, det är väldigt hemtrevligt. Just att det är så litet och det är bara 2 eller 3 personal, så att som gäst man träffar personalen. Man pratar med personalen. Och samma sak, så är det inte så många gäster. Så att när man jobbar där så pratar man och träffar alla gäster.
Mm.
Speciellt på sommaren, när det inte går att ta sig dit med skoter, utan alla som kommer dit går. Så att nästan, alltså, nästan alla stannar över natten, eller åtminstone ett par timmar.
Mm.
Mm. Så att det är som att man bjuder in folk till sitt hem nästan.
Mm.
Och att alla bara liksom kliver ur skorna och går in och känner sig som hemma. Alltså,
mm.
För att när man har gått i hela dagen, alltså 5 timmar eller mer, då vill man bara kraschlanda i en soffa och att någon ska komma och ge en kaffe och våffla, så att man kan mysa och ta det lugnt. Och det blir sån härlig känsla då.
Mm.
När folk kommer dit och bara är där för att ha det gött.
Det måste nästan, på ett sätt så måste det nästan vara som bäst just att få vara delaktig, att bidra till den här känslan och de här minnena som man vet folk kommer bära med sig hela livet. Men, och ni som personal är verkligen en del av dem, och liksom ni får uppleva det genom gästernas ögon gång på gång på gång på gång. Mm. Och på ett sätt måste det nästan vara som bäst när det är riktigt grisigt och regnigt och blåsigt och liksom så här, och just för att då kontrasterna blir så, alltså den här våfflan och den här koppen kaffe eller choklad, alltså det är ju sannolikt det godaste den här personen någon gång har upplevt liksom.
Mm.
Just för att det går ifrån lite jobbigt kanske, att de kanske till och med varit lite rädda och sådär och dåligt humör, och sen så kommer in och får den här eller kicken.
Ja, man behöver ju inte vara någon stjärnkock för att folk ska bli nöjd. Det räcker liksom med mycket socker och mycket fett och så. Och så lite vad ska man säga, omhändertagande.
Ett leende liksom.
Ja. Men visst, det finns ju mycket mycket tanke och mycket kärlek bakom maten. Så är det ju absolut, men just liksom första, ja, men jag har nog aldrig varit med om att jag gjort en soppa eller någon lunchsoppa eller så, och någon har sagt att nej, det här var inget gott.
Alla är skjuter den bort.
Bara sväljer vad man än ställer framför dem typ.
Det är inte så mycket rester som slängs på lukta.
Nej. Nej, det mesta går ju att göra till någon lunchsoppa som sen... Nu vet jag inte hur det är nu, för att det var ett par år sedan jag var där. Men då lagade vi i alla fall soppa till lunch.
Mm.
Och det var olika varje dag.
Mm.
Och det var nästan alltid så var det väldigt nöjda gäster, så länge man fixade att de blev mätt.
Ja, precis.
Mm.
Och hela området, alltså liksom inte bara personalen utan liksom hela området, Abisko, Björklinen, Riksgränsen, vad, om du bara ska sluta ögonen och liksom beskriva det området liksom, så här, vad betyder det för dig?
Ja, alltså det är ju, det har jag ju gjort, man kan säga att jag har, ja, men jag tycker att det är mina berg, det är ju allas berg såklart, men jag har verkligen känt att här är min plats, för att jag har liksom lärt känna naturen på ett sätt som jag tycker det är väldigt speciell. Jag kan så många stigar. Jag kan så många berg och vägarna upp på bergen och ner för bergen. Och jag vet vart man ska plocka lingon, vart man ska plocka hjortron, vart man ska bada. tidigt på säsongen när det är forsande vatten, vart man ska bada när det är sent. Alltså bara liksom, ja, men det är någon sjö som jag paddlar kajak i, där jag vet att ja, men när det är högt vattenflöde då kan man paddla in i en liten lagun här borta, men sen blir det för lågt och då, ja, men alltså det är som såna små detaljer. Jag vet vart man kan åka skidor på sommaren, alltså vart snön ligger kvar och bara liksom ja, det är som en jättestor trädgård som jag bara har. Det är nästan som att när man har lärt känna den så är det som att man har skapat den typ. Ja, jag vet inte.
Mm.
För att det är ju det är, ja,
men det är liksom, natur som ändå känns hem, eller någonting otämmigt som ändå känns hemtrevligt.
Ja, för att jag har ju jag har lärt känna så mycket platser att det har blivit så ofarligt, dramatiskt på något sätt, men samtidigt så går det liksom inte att tröttna på det. Det är lika häftigt varje gång typ. Nej, men jag vet inte vad jag sitter och svamlar om, men ja.
Men det är också någonting som är så stort och det är svårt att greppa och på något sätt rama in det och förklara det,
ja,
såklart.
Ja, det går ju inte.
Men jag vet nog inte någon som har varit där uppe som inte blir... Ja, men man blir ju påverkad av det liksom.
Mm. Ja.
Och det måste du ju ändå spendera mycket, många år där uppe, så att det måste ju liksom ha format dig till den du är. Allt vad man än gör formar igen till det du är, såklart. Men det är inte så att du har lämnat det bakom dig, så att säga.
Nej, det kommer ju, det går ju inte. Alltså just ja, nej men det går inte. Jag kommer ju komma dit igen och det kommer fortfarande vara samma.
Mm.
Det förändras ju inte. Det är ju samma berg, samma stigar, samma vatten. Ja.
Och en del är att på något sätt lära känna miljöerna och bergen bättre. Har du ju liksom kanske gjort också i och med att du har utbildat dig till lavintekniker. Alltså du liksom har lärt dig avkoda vinterberg och sommarberg liksom. Att du på något sätt lär dig läsa, du ser saker som du inte såg förut kanske. Eller?
Ja.
Men varför valde du att varför ville du, för de senaste säsongerna har du jobbat i Björkliden skidpatrull. Varför valde du det? Och vad innebar det liksom? Du var tvungen att lägga till det till din så att säga fjällledare.
Ja. Jag vet inte riktigt hur jag hamnade eller vad det var som fick mig att inse att det ville jag göra. För att det är ju också en sån där sak som man som jag tänkte att det där är ju för svårt och det var inte ens på kartan när jag gick min guideutbildning. Men sen när jag var i Björkliden, jag bodde ihop med en i skidpatrullen min första vinter. Och hon var ju en helt vanlig människa, så att, då kanske jag kanske jag förstod att jo, men ja, det där kanske jag också kan göra. Och jag tänkte nog att jag inte ville guida på vintern. För att det var för kallt. Och som skidpatrullar kan man ju vara inne.
Lyfter man ur det citatet i sitt sammanhang så kan det eventuellt framstå som den mest blåsta.
Ja, nej, men alltså ja, men just att man ska gå på tur med människor som inte är förberedda på att det ska vara kallt och så blir det kallt och så fryser jag och så måste jag ändå ta hand om
det. Ja, men jag fattar faktiskt precis vad du menar. Ja. Jag fattar precis vad du menar.
Ja. Nej, men jag är själv ganska frusen.
Mm.
Jag förstår, många gånger tänker jag, varför gör jag det här? Varför jobbar jag med det här? Varför bor jag där i vinter 9 månader per år när jag är så himla frusen? Nej, men så att jag ville göra något annat än att guida på vintern. Och då var, tyckte jag väl att det verkade kul att vara skidpatrullar.
Mm.
Jag hängde med dem en dag där första vintern. Då jobbade jag på bokningskontoret. Och då hängde jag med patrullen en dag och frågade ut dem och kollade vad de gjorde. Jag tyckte att det verkade kul. Men jag var lite för dålig på att åka skidor.
För det måste vi prata om, för du är egentligen snowboardåkare i grunden.
Ja.
Mm. Och så började du åka skidor när du flyttade till Åre och började läsa fjällledare.
Ja, precis.
Och det var någonting med en Håkan Hellström-biljett.
Ja. Ja, jag blev lite sugen på att prova, lära mig. Ja, men jag åkte väl som barn tills jag var... Jag lärde mig åka skidor som alla barn. Mm. Men sen så fort jag blev till, fick tillåtelse så bytte jag till snowboard.
För att du tyckte att det verkade häftigare?
Ja.
Mm.
Så att jag åkte snowboard hela tiden, men då, ja, men det var väl som något i allt det där att jag flyttat till fjällen och ska bli fjällledare och hela världen har vänts upp och ner, min värld. Nu ska jag utmana mig med det här också. Jag ska lära mig åka skidor. Så då var det en kompis som var skidåkare, vi skulle på Håkan Hellström konsert, så då gav jag henne en biljett. Och så fick jag ett par skidor. Så.
Bra byte.
Ja, väldigt bra byte. Ja. Jag fick sällskap på Håkan Hellström och jag fick ett par skidor. Mm. Och det gick ju ganska bra.
Vad tycker du om nya skivan förresten?
Jo, men den är bra.
Ja.
Jag har inte hunnit lyssna in mig så jättemycket.
Nej.
Jag har hört låtarna.
Mm.
Och...
det är ju bra liksom.
Ja, och vissa är typ någon låt som var liksom lite lät som en gammal Håkan-låt i känslan. Alltså det har ju gått så lång tid från att han började. Mm. Ja, men jag fick som lite högstadiekänsla när jag hörde den.
Mm. Jag har lyssnat mycket på senaste, tycker jag väldigt,
ja,
väldigt bra.
Mm. Så att jag hade egentligen bara åkt skidor 2 vintrar, så att jag sköt på det där patrulljobbet ett år till för att lära mig. Och då köpte jag ett par topptursskidor. Och så var jag ute och sprang runt och där ingen kunde se mig och övade på att liksom åka. Ja. Och så fick jag ju fjällupplevelsen och var ute på köpet liksom. Ja, nej, men så att jag övade där en vinter i Björkliden innan jag vågade
kom ut som skidåkare.
Ja. Ja, innan jag vågade fråga chefen där om han tyckte att det var en bra idé. Och så jobbade jag på Lokta den vintern när jag övade. Så då kunde jag liksom sticka ut.
Dra
på rasten.
Ja.
Åka brantare och brantare och gå mer och mer till höger. Mm. Ja, nej, men och sen har jag ju åkt skidor varenda dag på jobbet. Så att, ja, men man lär sig snabbt.
Du kan ta det fram nu så att säga.
Ja, jag kan. Nu åker jag nästan lika bra skidor som snowboard.
Ja.
Mm.
Nej, men jag är ju brädåkare. Man drömmer ju, har ju väldigt mycket. Jag skulle ju vilja åka skidor. Nu de senaste vintern har jag åkt tragiskt lite, både bräda och skidor, höll jag på att säga, eller mest bräda. Men det finns ju väldigt mycket fördelar med skidor.
Ja.
Det går ju inte att förneka.
Nej. Man kan få väldigt, väldigt lätta skidor, till exempel. Och man får stavar.
Mm.
Det är ju ganska skönt.
Det är det.
Ja. Många gånger har jag liksom fastnat i skogen med snowboarden och man ligger där och
det känns ovärdigt.
Ja. Och så kommer det någon skidåkande kompis och ska hjälpa en upp. Jajamän.
Och så hur många gånger man har ställt sig inför det här valet när man liksom så här, man är på väg ner från åket och sen så man har ingen fart längre, och så ser jag att ah, men om jag tar mig 20 meter till och kommer upp på ett litet krön, och därifrån kommer jag kanske kunna glida 100 meter. Men alltså för att ta sig upp till det, ska man så här splitta brädan, eller ska man så här pulsa, kräla, krypa, hasa,
lägga som en
paddsäl, precis, eller sitta på.
Ja
det, det är inte alltid det är optimalt.
Nej, så att säga. Man försöker ta av sig en fot och sparka och liksom hela benet försvinner.
Ja, precis. Ja, det finns utmaningar, så att säga.
Jo, jag har faktiskt den här vintern sålde jag splitboarden och köpte ett par breda topptursskidor. Så nu är min splitboard-era kanske över.
Men då måste jag fråga dig, för då har du liksom en fot i varje läger. För det jag tänker mig är att om jag skulle få tillräckligt mycket tid en vinter på att åka skidor, så att jag känner mig typ lik, jag är ingen ninja på bräda, men jag vet ändå, jag känner ändå att jag kontrollerar situationen ganska bra liksom, i olika typer av terräng, alltså jag känner mig trygg liksom med det. Och för att ta sig till samma nivå på skidor, så tänker jag att det tar ändå lite tid. Men om jag skulle nå dit, så att jag liksom känner mig lika bra på skidor som bräda, då inbillar jag mig att de här åken man får till när det är riktigt bra, så kommer jag nästan alltid tänka att tänk om jag stod på brädan nu.
Ja.
Kan det vara så?
Ja, säkert. Jo, men så är det ju. Ja. Alltså, jag tycker att det är många gånger som man liksom, när man får typ ett flyt som man inte får på skidor. Mm. Men det, ja. Och att det är lättare på något sätt. Ja, men jag åker mycket lekfullare. Åker runt och hoppar och små trixar sådär. Men det gör jag inte på skidor.
Nej.
Så att det blir lite olika typ av åkning. Mm.
Du blir mer vuxen på skidor.
Ja, kanske. Ja.
Men Levin-teknikerna då?
Mm.
Vad innebär det?
Nu är det Svelav som har alla lavinutbildningar. Så där finns det ett steg som heter Pro 1. Och det går man om när man blir fjällledare, så ingår det. Så det gick jag under min guideutbildning. Och Pro 2 är lavinteknikerutbildning. Och för att om man har lavinområden i lavinterräng i sin skidanläggning, så måste det finnas lavintekniker på anläggningen.
Men du kan jobba i patrullen utan att ha det, men ni måste ha minst en då som...
Ja, det måste finnas en. Och då var det en som slutade som var lavintekniker.
Morgan?
Efter han.
Efter han?
Ja, han jobbade i... Det fanns lavintekniker efter honom. Men min förra arbetsledare var lavintekniker och en i patrullen var lavintekniker. Och de slutade och då behövdes det en ny. Och då fick jag gå den utbildningen.
Mm. I och med att du jobbade som lavintekniker, så en av dina uppgifter var att samla in data för de som sammanställer lavinprognoserna.
Ja, precis. En gång i veckan var jag ute och grävde snöprofiler, alltså tittade på snöns olika lager, tog temperaturer, tittade på väder, tittade om det har gått laviner, hur gamla de är. Och sen med den informationen tillsammans med annan information, så kan den som är områdesansvarig göra en bedömning.
Den här ökade kunskapen om och kanske då intresset om laviner, det är någonting som du kanske ser i framtiden att du vill jobba mer med, eller som om du kan jobba mer med, men det är liksom inte så att du har vill dedikera ditt liv till det?
Kanske inte dedikera mitt liv till, men jag tycker att jag kan absolut göra det mer. Jag höll en föreläsning om laviner förra vintern och det tyckte jag var jättekul. Så det hade jag kunnat göra mer. Jag skulle kunna tänka mig att hålla kurser utbilda mig själv mer. Absolut jobba mer med lavinprognoser. Kanske bli områdesansvarig inom någon framtid någon gång. Inte just nu, men någon gång kanske.
Mm.
Så att, ja, det är väldigt intressant. Det finns ju hur mycket som helst att lära sig.
Mm.
Och eftersom jag utsätter mig själv för, eller vad man ska säga, jag befinner mig i lavinterräng. Och
det ligger i ditt intresse att veta vad som...
Ja, både för mig själv och för mina vänner.
Mm.
Jag vill ju... om jag är ute på en tur tillsammans med mina vänner så vill jag... om det finns osäkerhet i gruppen så vill jag känna att jo, men jag kan ändå... jag kan säga att nej, det här känns inte bra.
Mm.
Och kanske då hindra folk från att utsätta sig för onödiga risker.
Mm.
Och också andra människor som ber om tips och råd att kunna säga, ja, men kunna ge ett råd för att jag verkligen har rätt. Det känns bra. Och hjälpa folk att ta bra beslut.
En av anledningarna som jag tänkte att det skulle vara kul att intervjua dig är ju att jag ser dig som den här... Jag tror att det är många som överväger att läsa till fjällledare, eller som kanske redan gör det, som har för avsikt eller dröm att göra det du har gjort. Du har verkligen gjort någonting av det.
Mm.
Vad har du för... Har du några uppmuntrande ord på vägen, liksom, om du skulle summera dina år so far? För det är inte liksom, jag tänker mig att en del läsare bara, kanske bara som en kul grej.
Mm.
Att det är två roliga år, sen så kanske de återgår till något annat. Och en del är verkligen, gör det verkligen, de kanske vill bli bergsguider i förlängningen, eller de vill verkligen göra en karriär inom skidanläggningar och så vidare. Och sen så är det kanske många som inte riktigt vet, liksom.
Mm.
Men om du skulle agera lite mentor.
ja, men framförallt att det är inte för svårt för att försöka. Jag kunde ju ingenting om fjällen. Och jag gav mig liksom ut. Och, men man ska ju inte göra dumma grejer heller. Man får börja i det lilla. Börja med att gå upp på skutan. men ja. Jag är fortfarande den inställningen att jag ska inte hindra mig själv från att testa nya saker för att jag tror att jag inte klarar det. För jag menar, vad det än handlar om så kan man lära sig det. Ja, men, som skidpatrulljobbet, när jag gick min guideutbildning hade jag klasskompisar som sa att jag ska bli pistör och spränga laviner, och jag tänkte att det var inte i min liga. Men
där var det.
Nu
där
hängde det.
Du och sprängde drivor. Och...
ja, man hamnar där ändå.
Mm.
Om man vill. Eller så hamnar man bara där.
Men det är väl som med så mycket annat i livet, att nyckeln är att ha ett öppet sinne. Liksom.
Ja, också. Inte tänka att saker är för stort eller för svårt. För att de andra som gör det där, de är ju också bara människor.
Mm.
Så. Och att... Ja, men de här som är så himla balla, som gör så himla coola grejer, de är rätt snälla och inte speciellt farliga.
Se på dig till exempel.
Ja.
Du gör väldigt balla grejer och du är inte så farlig och du är väldigt snäll.
Ja, så att, och också att människor är som gör de här balla grejerna, de vill man liksom fråga, är man nyfiken på vad de gör, så är det bara att ta kontakt och prata med dem.
Och alla föddes inte balla.
Nej.
Alla har ju vandrat sin väg dit, så att säga. Alla har ju varit liksom, alla har ju lärt sig.
Ja. Och också att jag har lärt mig jättemycket av att vara ute själv.
Mm.
För då lär jag mig jättemycket. Då kan jag inte fråga någon annan om råd, om vart vi ska gå, om hur jag ska sätta upp mitt tält eller hur jag ska laga min mat, utan jag måste göra det själv. Och då gör jag fel och så gör jag rätt och så blir det bra och jag lär mig jättemycket. Ja, gör det, gå ut själv.
Hur ser sommaren ut nu i Funäsdalen? Vad är planen för kommande månaderna?
Ja. Ja, men vi har precis flyttat hit. Nu ska jag ut och upptäcka södra Jämtlandsfjällen. Nästa. Ja, men min sambo ska komma hem och så ska vi ut till Helax och gå runt där, gå upp på Helax och kolla runt några dagar och vi ska bygga klart vår lilla bobil så att vi kan ut och åka med den. Mina föräldrar ska komma och hälsa på, så ska vi cykla. Min pappa cyklar mycket, så jag ska cykla med han. Min mamma kommer hit och hon vill vandra och plocka bär, så då ska vi göra det. Ja.
Tills de kommer hit så skulle du kunna göra en liten orienteringskarta och gömma lite dumlekålor och sånt.
Ja, det kan jag göra.
Men tack för kaffet och tack för maten och tack för att du tog dig tid.
Ja, kul att du kom hit och hälsade på.
Ja, det var fantastiskt. Det blir till och med solsken.
Ja, du får komma hit igen så kan vi springa.
Jag lovar.
Bra. Ja.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.